Ja, tack att vi ses igen. Vad roligt att vi är så här många. Och den här sången, den sjöng vi ju för massor med år tillbaka. När vi var gröngölingar, de flesta av oss. Härliga sånger faktiskt. Så att man får komma till Emmaboda för att lyssna på lite annat än det som är mer mainstream idag. Så att det kanske blir fler besök, man vet aldrig. Ja. Fantastiskt att ni sjunger på det här sättet. Det var en riktig överraskning. Det var kul. Och det är så det ska vara när man kommer till Guds hus. Det ska vara en överraskning på något sätt. Inte färdigplanerat, utan momentet av att något händer som inte bara min hjärna kan räkna ut. Det är Guds närvaro. Det är den möjligheten vi öppnar för när vi har den planerade öppenheten. För vi måste ju planera en del, men vi måste också ha en öppenhet. Och jag hoppas att vi ska få känna det när vi läser Guds ord. Att vi kan upptäcka någonting bra. Jag ska berätta det allra sist i predikan. Vad som hände en gång när vi arbetade i Pingst i Umeå. Så hade vi alltid tältmöten sådär i augusti. Och så hade vi ju, det vet ni, det är annonser, det är planering och det är man ska ha tag på någon talare. Och det kanske var någon musiker också. Det var ju en stor församling på över 1000 medlemmar. Så det var mycket runt om som måste ordnas. Men så hände något mitt i vår planering. Att vederbörande talare inte kunde komma. Och då var goda råd dyra. Och jag ska berätta lite senare vad som hände. För först ska vi se någon annan som också hade planer på framtiden. Så här gör vi, så här borde det vara. Och så kommer de till Jesus. Och då händer någonting som de inte riktigt hade tänkt sig. Vi ska titta på det nu. Och vi kommer att känna igen oss, tror jag. Ja, det är bara en telefon som ringer. Det är ingen fara. Det är inte ambulansen eller någonting. Så det är lugnt, hörni. Hörni, slå upp Apostlagärningarna 1. Vet inte om ni har det på datorn. För jag har faktiskt det. Ja, men det är bra. Ni är snabb i vändningar. Jag kan prata lite. Så letar vi upp första kapitlet. Och så ska vi läsa ifrån den 6:e versen. Mm. Där ska vi läsa ifrån. Mm. Apostlagärningarna 1 och vers 6. Och det börjar med ordet när. Ja. Och där står det så här. När de nu var samlade frågade de honom, alltså lärjungarna. Herre, är tiden nu inne då du ska upprätta riket åt Israel? Han svarade. Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har bestämt. Men när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. När han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han steg upp stod plötsligt två män i vita kläder framför dem eller hos dem. De sa: Galileer, varför står ni här och ser mot himmelen? Den är Jesus som togs upp från er till himlen. Han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Jesus, nu ber vi dig att du hjälper oss att förstå ändå mer eller en liten bit mer av det du sa här så vi kan förstå vårt sammanhang, vad vårt uppdrag är, vår utmaning och våra möjligheter. Herre, det ber vi om i ditt namn. Amen. Det här sammanhanget, här hamnar vi i tre stycken saker som är mänskligt sett fullständigt omöjliga. Och ändå menar bibelordet, det här kommer bara hända. Sen får ni tycka vad ni vill. Ni får tro vad ni vill. Det är tre punkter som vi utmanas tillsammans med lärjungarna här idag. För det första så gällde det de här 11 lärjungarna. De som var relativt stukade, modstulna och liksom hade varit med om en fantastisk tid då de hade sett både den ena och den andra bli frisk. Människor kom till tro. Det var liksom, det var verkligen väckelse. Och så plötsligt kraschar hela deras tanke. Jesus dör. Men någonting ändå händer när de möter Jesus, för nu är han uppstånden. Och nu börjar liksom tankarna att väckas till liv. Det som också sägs här av Jesus, det är att Israel som självständig stat ska bli en verklighet. Och det hade man försökt under den judiska historien, blev fri alla de här ockupanterna. Det var uppror till höger och vänster ibland. Och ibland så var de bara slagna och livrädda för ockupanterna. De hade ett tufft liv även när Jesus gick tillsammans med dem. Och det fanns en politisk rörelse parallellt med Jesu verksamhet som jobbar på att militärt störta romarna. Och man var faktiskt ute efter Jesus också, att få honom som ledare. Och nu plötsligt så kommer Jesus in på tanken igen. Att Israel som självständig stat kommer att upprättas. Men där säger han, när det här ska ske, det är en hemlighet. Och sen säger änglarna, han som for upp, han ska komma tillbaka. Det är ju fullständigt omöjlig tanke, förnuftsmässigt. Men lärarna får lite draghjälp, för de har ju sett att han lyfte upp i alla fall. Mot all logik och fysikens alla tyngdlagar. Och mot deras egna strategi, för de tyckte han skulle vara kvar på jorden. För då hade det ju kunnat hända någonting. Nu lämnar han dem dessutom. Och så säger han att ni ska vara med om stora saker. Men det intressanta är att se hur lärjungarna och Jesus på något sätt möts med sina frågor. Hur Jesus bemöter de här. Och ibland undvika att svara på frågor som inte skulle ge någon nytta för dem. Utan istället skulle kunna bli en börda för dem. Lärarna ställer som fråga. Det är så samtalet började. För deras situation är väldigt osäker, som vi var inne på. De visste inte hur de skulle hantera nästa dag. Det hade varit dagar de hade gått och gömt sig, för de var livrädda för människorna runt om. Ibland när det var tid av framgång så hade de folkets sympati, men de märkte också att det kunde bli precis raka motsatsen. Tvärt. Det skulle ju vara lite skönare att ha lite koll på framtiden. Och att Jesus skulle i alla fall kunna säga någonting de närmaste veckorna, månaderna, kanske åren. Hur ser vår dag ut? Kan du inte berätta lite? Nu hade ju Jesus stått och uppstått. Och egentligen var ju saken klar, tyckte de. För de hade liksom en tanke, en egen plan. Och där känner vi igen oss. Så här borde vi göra. För nu är det ju si och det är så och det är så. Och de tänkte så, nu har ju faktiskt det hänt som var omöjligt. Att han dog, nu lever han. Ja men, vad väntar vi på? Kan du inte befria Israel nu då? Det står ju i Gamla testamentet ju, massor med profetier, att landet ska uppstå som ett fritt land. Men är det inte dags liksom? Och ni märker hur Jesus hanterar den här frågan. Men de tyckte att det var det mest naturliga. Och här kan vi nog känna igen oss direkt. hur vi på samma sätt som lärjungarna vill ha en trygghet, veta lite grann om morgondagen. Vi tittar i alla fall på väderleken, vad det ska bli imorgon. Den kollen vill vi ha. Och vi vill gärna ha en femdygnsprognos och den ska vara bra så att vi vet om vi ska ha de och de kläderna och om vi ska cykla eller vi ska ta bilen. Ja, ni vet hela det här. Alltså vi lever i det här systemet. Vi ska ha koll på läget. Vi känner trygghet. Vi vet i för. Vi vill inte bli överraskade negativt i alla fall. Bara det är positivt, då är vi med på noterna. Men annars vill vi ha koll på läget. Och det är lätt att det smittar av i troslivet också. Att vi överför den mänskliga sidan in på den andliga personen som jag också är, samtidigt som jag är i min fysiska kropp med mina själsförmögenheter. Och det är lätt att det i så fall kan förlama Guds möjligheter med vår eget sätt att planera och tänka. Har Gud då sagt att den mänskliga planeringen är onödig? Nej. Men vi behöver samtidigt ha öppenhet för det vi inte riktigt kan se och förstå för stunden. För Gud, han ser runt hörnet, medan vi bara kan se en bit framåt. Och därför är det så viktigt att vi vågar ha det öppna samtalet med Jesus och säga, så här tycker jag du borde göra. Men våga lyssna, vad säger du själv då? Alltså lärarna hann ju inte med att fråga så fint, utan de var helt linjär på så här är vägen. Det måste bli så här. Jesus, du är kvar alltså. Det säger de ju mellan raderna. Du ska ju upprätta riket, det är dags nu. Men det blev precis annorlunda. Och Jesus strategi var helt annorlunda. Och det är lätt att vi tänker samma sak. Ja, men vi är ju inte så många hemmaboda pingst. Vi måste ju göra på det här sättet. Det är ju jättemånga om man nu ska börja räkna. De var 11 pers som stod och pratade med Jesus där. Och det var väl inte lätt att omvända en hel värld till jordens yttersta gräns och så vidare. Svälj den karamellen du. Här är vi hur många som helst nästan jämförelse. Alltså att vi börjar våga tänka tankar som Jesus har här och nu. Att det vi har gjort har lärt oss en massa saker. Men det innebär inte att vägen ser spikrak ut som vårt sinne och förstånd och mänskliga förmåga kan räkna ut. Utan ibland blir den lite annorlunda för att nå målet. Mm. Ja, vi går vidare i äventyret här. Jesus hade ju genom sina 3 år, eller ditåt i alla fall, lärt lärjungarna inte att han skulle upprätta riket där och då när han var nyuppstånden. Det var ju där lärjungarna hade fastnat. Han hade ju hela tiden undervisat dem om lärjungaskapet under tiden innan Israels rike hade blivit en verklighet. Om framgångarna. Om möjlighet att komma in i en by eller i ett område. Hur man skulle göra rent praktiskt. Hur man skulle vara klädd. Vilka grejer man skulle ha med sig. Strategin och hela tänket hade han lagt upp. Han hade tagit upp om att leda människor. Och vara en herde för en grupp människor. Han hade talat om allt som rörde det kristna livet. Och det hade han ju inte behövt på samma sätt om han skulle tagit makten över romarna då vid uppståndelsen. Och det här kunde inte lärjungarna koppla riktigt. Utan de var liksom i sin egen lilla bubbla. Ungefär som du och jag är. För vi är ju det. Vi är fast i våra små bubblor. Ibland är den ganska så tät den där så vi ser inget annat. Ibland är den mindre. Och det är därför som Jesus kopplar in nästa fas i kraftcentret. Och det är ju detta med att vi behöver en gudomlig kraft. Mm. Jesus, han har ju sagt till sina lärjungar och han har sagt till oss också för den delen. Bekymra er därför inte och fråga inte vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med. Allt det här söker ju hedningarna efter, men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, nej. Sök först efter Guds rike och hans rättfärdighet så att ni får allt det andra också. Bekymra er alltså inte för morgondagen, för morgondagen har sitt eget bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Matteus 6:31, Bergspredikan. Allt detta har han lagt som en grund och visat i praktisk handling under de här åren innan den här stunden då de ställde den här frågan. Är det dags att du tar makten över romarna i princip? Men där förstod inte lärarna riktigt. Det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som fadern i sin makt har bestämt. Ja, lärjungarna. De var ju hemma i Gamla testamentet, alltså den första delen av vår bibel. De hade ju inte Nya testamentet som du och jag har nedskrivet. De hade Jesus i minnet vad han hade sagt. Sen skrevs det här ned. Och där var det rätt många ställen där man kunde läsa om att trots att judafolket var spritt över världen så skulle det återsamlas igen. Och det var i den punkten som dessa 11 lärjungar var ute efter. Är det nu? Är det nu? Alla som levde som judar, de kunde sitt gamla testamente. Alla levde i den här förväntan. Det ska ske, även om det är så omöjligt ut. Men det ska ske. Vi kan bara läsa ett av de här ställena i Amos 9. Det ska bygga upp förstörda städer och bo i dem. Plantera vingårdar och själva dricka vinet. Anlägga trädgårdar och äta deras frukt. Jag ska plantera det med deras egen mark. Och det ska aldrig mer ryckas upp ur den mark som jag har gett dem, säger Herren din Gud. Det här levde de här 11 och den judiska befolkningen väldigt nära. Och förväntar sig att den som blir Messias, det är den som ska se till att romarna får maka på sig och landet Israel ska växa fritt. Och även lärjungarna var där i tankarna. Kunde inte släppa det här. Är det nu? Är det nu det ska hända? Det var alltså tre omöjligt mänskliga saker som de här lärjungarna skulle vara med och höra vid den här stunden. De här stukade lärjungarna får jag ändå säga, som har varit med om så mycket på så kort tid. De skulle nå till jordens yttersta gräns. Ja, det var ju profetiskt. Det handlar inte om att de möjligtvis skulle göra detta, utan när det är dags för de här tre storheterna som verkar omöjliga som Jesus talar om och änglarna talar om. Det handlar om den yttersta tiden. Då ska det här fullbordas. Det perspektivet hade inte lärjungarna. De kunde se den närmaste veckan, dagarna i princip. Eller sin egen tidsålder, sitt egna liv. Men Jesus hade ju en synförmåga att se att det jag säger, det är längre fram. Och det perspektivet skulle alla de här lögnerna kunna ta in. Men han säger ju ändå detta. Att när den heliga ande kommer över er så ska ni få se på det mirakulösa att ni är inte längre rädda. Utan ni kommer förändra människor där ni går fram. Och det är ju vad apostlagärningarna berättar. Men lägg märke till att det sker väldigt mycket idag som inte går att jämföra med någonting tidigare. Så det Jesus säger då ser han framåt i en tid som kanske du och jag just nu lever i. Ett av de här tecknen som talar om det Jesus nämnde om då, eller ja, att ni ska få kraft och ni ska nå långt. Det är ju detta med vad som sker bland världens befolkning idag. Vi är drygt 8 miljarder människor idag. Det är många. Jag läste på igår på nätet, på Bibelsällskapet, och tittade på hur många av dessa har en bibelbok på sitt egna språk. Alltså inte hela Bibeln, utan i alla fall någon bibelbok. Kan ni gissa hur många som har detta idag? Eller rättare sagt, för ett år sedan i mars kom den här statistiken. Det är drygt 8 miljarder nu. Hur många tror ni har en bibelbok på sitt egna språk? Hur många tror ni det? Jag blev lite häpen, det måste jag erkänna. 5 miljarder. Du är på rätt väg. 6, du är också på rätt väg. Ja, nu börjar ni fundera på, har han läst fel? Ni får upp till 7 miljarder som idag, 7,1 miljarder som har en bibelbok på sitt egna språk. Från mars 22, den här statistiken. Idag har vi teknikmöjligheter som gör att man behöver ju inte översätta Bibeln. Man kan ju tala deras språk och så kan man lyssna med öronen. Och så på så sätt så kan vi gå runt den sista miljarden ibland och nå dem med evangelium. Idag är mobiltelefonen, den där du vet som man har som plingar ibland, det har man lika gärna som ett kylskåp, istället för ett kylskåp eller både och. Världen har förändrats. Vi har satelliter runt hela vår planet som gör att i samma ögonblick det händer där så vet man det på andra sidan. Och på samma sätt så går evangeliet ut till människor i buschen, i storstäderna, med att Jesus kommer, att världen ska bli räddad. Idag är det 2,5 miljard som är kristna av dessa 8 miljarder. Så det är långt kvar. Men ibland sker det med en sån hastighet, omvändelserna, så vi blir rent tagna. Och det har vi sett i väckelsehistorien. Och det som är intressant, det är när man nu når människor direkt, så har vi heller ingen statistik på hur många som är troende. Det kanske är långt många fler som är det. Därför att man har ingen kyrka på orten. Det finns ingen som kollar upp det här. I muslimländerna, där får man samlas till exempel och sätta sig i den största bilen man har i gruppen. Och så kör man runt lite här och där och så har man bönemöte i bilen. Därför man vågar inte samlas i ett hus. Det här är saker som inte går att räkna i antal. Men det sker saker och ting. Inte minst i muslimvärlden. Fick precis ett mejl som kanske ni också fick ifrån Ibra. Oskar Lindén som vi underhåller som missionär. Som berättat att man har ett team som ska in i Saudiarabien. För att träffa människor som söker kontakt med någon troende. För att få undervisning och för att sen också kunna bli döpt. För att möta ledare som leder hemförsamlingar, husförsamlingar. Allt detta i total hemlighet för myndigheterna. Det sker mycket under radarn som vi inte har en aning om här idag. Vi vet små bitar. Det här är någonting som Bibeln talar om ska ske. Och det var det Jesus sa. Att det ska ske, att budskapet ska komma ända till jordens yttersta gräns. Vi är där nu, väldigt nära. Och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli ett vittnesbörd för alla folk. Sedan ska slutet komma, berättar Jesus i Matteus 24. Att Israel skulle upprättas som stat, ja, men det borde ju vara bäst nu, Jesus, när du står här. Du har ju alltså gjort det du sa som vi inte riktigt vågar tro på. Du dog och du har uppstått. Ja, men vad väntar vi på? Ska vi inte liksom se till att få se det här förverkligat? Jesus svarar inte dem direkt. Men däremot så dunkar Gamla testamentets profetier på hela tiden i dessa 11 lärjungars hjärna och säger på något sätt, när? Men Jesus säger, jag kan inte berätta när det här ska ske. Och lika märkligt upplevde vi det när FN 1947 legitimerade en fristående judisk stat i detta område. Och den proklamerades 1948. Ingen hade vågat tro på det här. Ett folk som hade spritt sig över hela jorden i närmare 2000 år. Det är ett mirakel bara det, att man hittar varann igen. Här är mycket att säga om det här, men vi bara lämnar det. Så det miraklet har vi redan sett gå i uppfyllelse med andra ord. Vi har sett hur evangelisationen har gått i uppfyllelse. Det är fantastiskt. Och att han ska komma tillbaka, det var ju den andra saken som änglarna var inne på. Så nu har vi sett för det första att evangelisationen ska nå till jordens yttersta gräns. Vi är på väg dit och sen ska änden komma. Och vi har sett den andra biten också, att Israel ska återuppstå. Har vi också sett, omöjligt mänskligt sett, men det hände. Till och med Ryssland sa att man skulle, eller Sovjetunionen som det hette på den tiden, var med i FNs omröstning. Det vi inte har sett, det som rördes vid det här samtalet som lärjungarna hade med Jesus och det änglarna säger också, det är att han ska komma tillbaka. Också lika omöjligt mänskligt sett. Men med lärdom av de här två första sakerna som har gått i uppfyllelse så kanske vi lär oss någonting om det tredje. Att Jesus ska komma tillbaka. Vet ni, i vår Bibel, Nya Testamentet, där kan ni ju gissa nästan och blunda och säga vad det talas mest om här i Nya Testamentet. Skulle det varit en söndagsskola, vet ni vad man hade sagt då? Vad handlar Nya Testamentet mest om? Vad har en söndagsskola sagt? Jesus. Ja. Och Jesus, det är aldrig ett bra svar, så det, då klarar man sig. Men det handlar om försoningen. Försoningen. Det är huvudtemat i hela Nya Testamentet. Men sen har vi andra teman som är viktiga. Vi har det här med nattvarden. Det nämns väldigt få gånger egentligen. Men där står det tillräckligt tydligt, så det är inte så mycket att fundera på. Om dopet står det ändå mer om än själva nattvarden till exempel. Men det är också såklart, borde vara. Men det som kommer väldigt nära storheten om försoningen, det är att Jesus kommer tillbaka. Det är ett parallellt huvudtema tillsammans med försoningen. Ändå så pratar vi väldigt lite om det. Och det finns orsaker varför det är så där. Till och med trosbekännelser som läses i alla kyrkor, i alla fall i de svenska kyrkan, så står det så här, så läser man så här: sittande på allsmäktig Gud faderns högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Han ska komma tillbaka. När jag gick på bibelskolan i Göteborg, för det var en sån här månadsbibelskola, det gjorde man förr i tiden, får man väl säga numera. Sen kunde man vara evangelist. Eller då blev man kallad till något fält. Jag minns, vi skulle läsa om uppenbarelseboken, om Daniels bok. Och jag var så pass nyfrälst, jag hade ju knappt kommit igenom de där böckerna. Toralf Gillbrandt var där, han den här norrmannen ni vet. Han har ju skrivit om tidens tecken i flera böcker. Han hade en stor jättebonad här uppe. Och han gick där och pekade och förklarade precis som att det här vet ni ju. Och det visste inte jag i alla fall. Mycket av det var helt nytt. Väldigt mycket nytt. Men jag var fascinerad över det. Och jag tror jag var inte ensam. För det var inte lätt att hänga med i svängarna. Men jag kommer ihåg känslan i, här inne, ni vet. Det var både och. Det var fascinerande att Bibeln talar om att Jesus kommer tillbaka. Och att det stod i Gamla testamentet och att Nya testamentet tar upp den här frågan. Men det som grumlade den här glädjen lite, ja, eller man känner på något sätt, det här var ju inte kul. Ni vet detta som ska hända parallellt. Därför det är precis som att, om vi säger detta, den här raka linjen. Så märker man om tidsaxeln är åt det där hållet. Att tiden går åt det hållet. Hela tiden rör vi oss ditåt. Så märker vi hur ondskan tilltar. Och det var mycket det handlade om. Och det var ju inte kul att vara med om det där eländet. Tyckte man. Vi vill ju vara med och se människor bli frälsta. Men det som också fanns med. Det var ju att Guds riket också skulle växa. Väckelse. Framgång. Människor från alla världens hörn skulle få höra. Det var väldigt nedtonat i den undervisningen. Vi fick höra mest om det tragiska, det jobbiga. Och jag tror vi har lite olika minnen av talet om Jesu tillkommelse. En del, de är rädd. Andra, de på något sätt kände att jaha, han får väl komma då. Och det är väl en rätt hållning. Men Jesus säger någonting också inför hans ankomst om att vara redo. Att ha en förväntan. Och det är lätt att vi läser in en tung förväntan. Att du måste göra, du måste vara vaken. Och så drar vi ut i vår tanke, ja men då kan jag inte släppa och liksom vara lugn. Utan jag hela tiden pressas av detta, är jag redo, är jag redo, är jag redo. Men det var inte det Jesus sa. Vi ska inte bekymra oss. Han har ju undervisat om dessa. Om detta. Utan det är väl snarare att vi predikanter eller på något sätt har vridit det här om Jesu tillkommelse på ett litet fel sätt ibland. Och det har blivit nästan som kramp. Vad ska jag göra med mina grejer här på jorden? Jesus kommer snart. Och så vidare. Hur hittar man balansen? Ja, det är massor av sådana här frågor. Men de här två änglarna, de stod inte och skämdes. Utan de bara sa, som ni ser att han for upp, på samma sätt ska han komma ner. Indirekt får de ju svar på frågan när Jesus ska upprätta sitt rike. Men det gick nog inte upp det ljuset riktigt då. Men vi som har perspektiv, vi ska inte rygga tillbaka till att våga se att allting är hopplöst och omöjligt, tvärtom. Så när de här sakerna accelererar, som vi ser att väckelserna, det har aldrig varit så många människor som har kommit till tro varje dag som idag, någon gång i historien. Det är fantastiskt alltså. Visserligen är ju folkmängden stor. Så man får ju räkna in det också i perspektivet. Men trots det så är det en sån oerhörd rörelse i vår värld idag när man lyssnar in de som sysslar med de här undersökningarna. Samtidigt så märker vi också hur det negativa, det onda växer. Hur människor inte kan hålla sams. Hur det som Gud har sagt är en institution ska rivas sönder och ha alternativ. Och man plockar ner och nedmonterar det Gud från skapelsen sa, så här är det. Vi kan läsa om krig. Vi har Ukraina som vi ständigt påminns om. Det ligger nära oss. Vi läser om översvämningar i Libyen nu sist. Otäckt, hemska bilder. Jordbävningar som var i Turkiet för ett tag sedan och nu i Marokko. Vi hör om bränder i både det ena och det andra landet och till och med i Europa. Orkaner som sveper bort både hus och hem, djur och bilar. Allt. Och vi läser om värmerekord. Och jag minns att vi läste om det i Bibelskolan i Göteborg 1973. Så tog man upp de här bitarna. Och vet du vad jag tänkte då? Det är ju inte möjligt. Det är inte möjligt. Det kan bli på det här sättet. Men jag måste ju inse att det Bibeln talar om och snuddar vid, det händer. Ändå ska vi inte frukta framtiden, utan vi ska vänta på honom som ska hämta oss hem. För vi har saker som är mycket större än det vi kan se här på jorden. Ska vi då lägga oss platt? Nej, Herren vill att vi ska planera. Fortsätt med att leda träffar och samlingar. Och precis som vanligt. Men våga ha hjälp av honom som kan se runt hörnet. Ha hjälp av honom som kan se runt hörnet. Där inte du och jag ser. Han som ser det klart. Våga anta den utmaningen som kompletterar det som ni redan har. Eller som det som ni plockar bort. För att istället känna att här är vägen. Så här ska vi göra. Det där tältmötena som vi planerade i Umeå. Jo, det var en av talarna som inte kunde komma. Jag kommer inte ihåg exakt vem det var. Jag kommer inte ihåg vad det var för anledning. Men det var tvärstopp. Vi hade en hel vecka. Från onsdag till söndag kväll. Vi måste fylla med mötets innehåll. Och vi tyckte på något sätt att själva är vi ju inte så duktiga. Alltså vilka tankar man kan ha om sig själv. Men vi skulle vi kunna gjort det. Det var många predikanter. Det var en stor församling. Vi var upp till 14 anställda ett tag. Men då kom tanken på. Jo, det ska vi göra. Men vi ska ta dit någon som är lite kändis i stan och intervjua den. Ja, och vi satt och funderade på tanken. Är det bra att göra så där? Kan det leda till någonting och så vidare? Ja, men så har vi, det är det fria ordet när gästen är där. Men sen kommer ledarsidan, ni vet i tidningar är det ju så. Det är vi som avslutar eller vad ska jag säga, fortsätter i mötet. Och lägger evangeliet sanningar. Och kanske applicera till vad den talaren har sagt. Vi tyckte det här lät spännande. Så vi plockade hit några stycken. Eller flera. Och en av dem var Tommy Sandlin. Kommer ni ihåg han? Hockeyledaren som var det under 78, 80, 86, 90. Jag var tvungen att slå upp för att se om jag var ute på rätt person. Jo, han bodde i Umeå. Och han bestämde sig. Jag kommer. Och vi skulle prata lite allmänt om livet och så här va. Vi gick inte in i förväg på om man trodde på Gud eller någonting. Det fick vara en öppen fråga. Ja, och han var ju en väldigt trevlig person och inte alls stöddig. Utan han var precis alldaglig. Det var rätt mycket folk i mötet också. Och jag skulle intervjua honom. Jag var lite osäker så där hur riktigt vi skulle komma till kärnan, ni vet. Om du tror på Gud, och hur ska vi ta upp den frågan så det inte blir klantigt? Och tänk om man skulle få ett nej dessutom, då skulle det vara lite värre att liksom ta sig ur den frågeställningen. Och jag hade liksom inte kommit fram till något vettigt där. Så att när mötet började så var jag lite sådär, det var fjärilar i magen på just hur jag skulle hantera det där. Och så stod vi där framme. Och så hade det varit i Svestia-turné i Moskva, berättade han. Han hade blivit sjuk. Fått en hjärtinfarkt. Det var allvarligt. Så han hamnade på sjukhus. Så han fick lämna laget. Och låg inne ett antal dagar där. Och han klarade livhanken. Och han berättar lite grann om det där och plötsligt så ställer han en fråga som jag inte visste hur jag skulle hantera vad han skulle svara. Så jag säger så här, bad du till Gud då någon gång? I det läget alltså. Och det gick en sekund, alldeles tyst. Två sekunder, alldeles tyst. Fem sekunder, alldeles tyst. Han tittar upp i taket. Han tittar ner på pulpeten. Och jag kände mig på något sätt som jag befann mig någonstans, inte där helst. För jag visste inte hur jag skulle kommentera vad han skulle säga. Tänk om man säger blankt nej. Vad gör man sen? Och jag tror det tog nästan 10 sekunder. Och vid 10 sekunder när man ställt en fråga till en person, då är det ganska länge. Antingen är man döv och inte har hört frågan. Eller så funderar man riktigt på djupet. Och det var det sista. Och så säger han, titta på publiken. Jo, det gjorde jag. Sen vet jag inte vad som hände. För jag var i ett chocktillstånd. Jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Så jag har glömt vad som hände sen. Men det blev säkert väldigt bra förmodligen där. Ibland måste vi utsätta oss för det som vi inte kan planera, vänner. Vi vet inte när Jesus kommer tillbaka. Men att han gör det, det kommer att ske. Och detta med att vi ska nå till jordens ända, det är viktigt och det händer. Och att vi ska bli fyllda av den heliga ande så att det mänskliga bara blir det vi ser. Utan vi vågar se något större. Och vi tillhör Guds rike och då räknas inte bara den mänskliga förmågan. Utan alla de potentialer som Gud har lagt ner i ditt och mitt hjärta oavsett ålder. Och vi duger hela högen. Tänk på det. Därför är utmaningen. Skulle du vilja sätta dig till rätta. För att vara med om detta äventyr. Där du inte riktigt vet säkert var det kommer att landa. Men du säger det för Guds rikes skull. Du gör det för hans skull. Ta risken. Och våga. Det är oftast då det händer någonting. Vi har måndagsträffar. Och då är det en kille som kommer när han har paus i jobbet. Och han har paus precis när vi har vår säljgrupp och ska fika. Så han brukar komma och hälsa på då. Han tog på Jesus. Kommer från ett annat land. Plötsligt när han kommer en kväll för några veckor sedan. Så han med sig sin arbetskamrat. För vi pratar ju om att nå människor. Ja, då har han med sig en arbetskamrat. Som sitter med lugnt i samlingen. Vi är 15, 16, 17 pers. Runt bord som är hopsatta. Och plötsligt så är det precis som att den här personen hör ju hemma här. Och när vi tittar på historien så har hon varit i Pingstkyrkan för 8 år sedan. Flyttat till en annan plats i Sverige och var borta i 4 år. Kommer tillbaka till Nybro och plötsligt får honom som arbetskamrat. Som sen plötsligt bara säger, ska du hänga med nu på pausen så ska vi gå till Pingstkyrkan. Hon bara hänger med, det kan ju vara gott med fika. Sen har hon varit tillbaka vid flera samlingar. En sån enkel sak som kan öppna perspektivet. Och ni vet hur det känns när en grupp växer. Man blir bara glad. Guds riket bara, ja, det bara är där. Så där små saker kan det vara. Lärjungarna har hjälpt oss att förstå att det är inte omöjligt. Och Jesus vill ge oss all den inspiration så att vi inte tappar perspektiven. Och jag vill bara gratulera till den här sånggruppen här uppe, ni som där, alla var inte med idag. Ni kommer att vara till välsignelse. Är det mer frågan vad ni ska stå och sjunga? Är det bara på hemmaplan? Eller ska ni spela på bortaplan också? Och det har ni säkert gjort. Och var ska ni lägga tyngdpunkten? Hur ska vi gå vidare? Våga tänk gudomliga tankar. En del är mänskliga av dem där, men en del är gudomliga. Våga drömma och ta en bit i taget och vandra på den. Det ska bli spännande att följa er. Gud välsigne er. Amen. Herre, vi tackar dig att du rör vid våra hjärtan, Jesus. att vi förstår mer och mer hur vi kan förstå lärjungarnas frågor, men också förstå att vi tänker ungefär likadant i alla fall. Och förstå hur du svarar oss idag, Jesus. Här du har satt att vi ska inte bara vänta, utan nu ska vi vinna människor. Vi ska gå ut i hela världen, Jesus. Och tack att världen, den är kanske bara 20-30 meter hemifrån. Herre, hjälp oss att vara noga med den världen också. Så välsignar jag denna församling, Jesus. I ditt namn, Herre, att man får vara med och skriva historia här. Får vara med om detta, Jesus. Får vara med och upptäcka ditt rikes storheter. Åh, Jesus. Amen.